Herrens moder, jag tror det är fjärde eller femte gången jag är här och predikar. Och det kommer bli lite regelbundet, har det uppgjort med Eva-Marie, och jag tycker väldigt mycket om att komma hit. Och sen när jag fick detta ämne, det är ju ett favoritämne. Så är det. Maria besöker Elisabet. Jag ska säga också vem jag är, för man ska inte ta för givet att folk vet det. Jag jobbar alltså som pastor på Räddningsmissionen. Och Bifrostkyrkan är en av 33 huvudmän till Räddningsmissionen. Och sen en tid tillbaka är jag också medlem i den här församlingen, men även i Saronkyrkan där jag också jobbar. Så det är en delad grej, men jag behöver vara medlem i Ekumeniakyrka för att ha kvar min vigselrätt, för jag ordinerade Ekumeniakyrkan. Och då så frågar de, vilken Ekumeniakyrka i Göteborg känns det som du vill vara medlem i? Och då tänkte jag, ja, Bifrost. Så då blev det så. Så jag hoppas få vara här en del, men kanske inte jättemycket, för jag har ju andra ställningar jag jobbar med. Okej? Okay? Men nu till predikan. Två i texten vi läste. Två gravida kvinnor möts. Maria och Elisabet. Den ena är kanske 15 år och den andra är kanske 50. Ganska stor åldersskillnad. Det står att de är släkt. De skulle kunna ha varit kusiner eller något liknande. Och att båda väntar barn, det är något hemligt. Det är nästan ingen som vet. Elisabet, hon har önskat att bli mamma i så många år. Hennes man Zacharias är präst. Och man kan tänka sig att de har bett många böner i det här ämnet. Men inga barn har det blivit. Och nu är de långt efter den åldern. Det står de efter den åldern man kan få barn. Då gissar jag på drygt 50 eller kanske 60. Och så ska Zacharias göra offertjänst i Jerusalem. De bor inte där utan ger sig iväg. Och är inne i templet ensam. Och där får han möta en ängel som säger att din fru Elisabet ska bli havande. Och detta har han ju svårt att tro på. Och då får han höra, som ett tecken på att det verkligen ska bli så här, kommer du nu bli stum och var det fram till barnet är fött. Det står att Elisabet, när hon hade blivit havande, höll sig i avskildhet 5 månader utan att visa sig för någon. Varför gjorde hon det? Och jag frågade min mamma. Hon är 92 år och bor på Körn. Vi hade något minne av att hon har sagt något. Och då så sa hon, alltså äldre kvinnor som blev gravida, det var väldigt skamligt när hon växte upp. Gamla människan håller på med sånt. Och hon berättade, hon hade en klasskamrat som var 14 år när hon fick ett syskon. Och hon hade inte fått veta något. Mamman hade inte sagt att hon väntade barn. Och man hållit tills barnmorskan kom. Det var liksom en skam att vara lite äldre och få barn. Att bli gravid utan att vara gift. Oj, vilken skam det har kunnat finnas runt det. Men även att få lite för många barn, räcker det inte nu? Jag menar, man kan tänka i alla kulturer mycket normer runt den här. När ska man få barn? Hur många? På vilket sätt? Och samtidigt är det ett underverk. Gud skapar liv. Nya människor som kan gå hur långt som helst. Som kan betyda hur mycket som helst. För Elisabet hade det funnits en skam över att hon inte kunde få barn. Och det står så här att Elisabet säger, nu har Herren tänkt på mig och befriat mig från skam bland människor. Alltså hon upplevde det som en befrielse, nu kunde jag få barn. Men hon höll det hemligt länge. En annan anledning till att hon höll det hemligt länge, det kan ju ha varit att detta blev ju en sån bekräftelse för Maria. Om vi tänker oss den här unga tjejen som har haft sitt änglabesök och blir uppmanad att söka upp Elisabet. Och hon kan inte höra talas om att Elisabeth som bor i en stad. Jag tror jag hörde att det var dagsresor därifrån. Hon kan inte ha hört talas om att den här släktingen var gravid fast hon var så gammal. Och ändå ger hon iväg dit. Och så är det så. Det måste ju ha varit en väldigt bekräftelse detta, eller hur? I det undret. Maria, som fått änglabesök, sagt ja till uppdraget och blivit gravid genom den heliga ande. Ja, nu när hon söker upp Elisabet, när hon är på väg, då börjar texten. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. Några dagar efter hon hade blivit gravid. Hade hon hunnit berätta det här för Josef? Jag tror inte det. Det framgår inte i texten. Men när jag försöker tänka mig. Kanske hade hon inte berättat det för en enda människa. Det vet vi inte. Det var så nytt. Hon hade varit med om det här stora mötet med en ängel och ett stort uppdrag. Och sen enda ledtråden. Sök upp den gamla tanten, eller inte gamla tanten, den mogna kvinnan Elisabet. Hon väntar också barn. Och så gör hon så. Och vad händer när hon kommer till Elisabet? Jo, Elisabet hör Marias hälsning. Marias hälsning, jag tänker mig, är det någon hemma? Eller så kanske man inte sa på den tiden. Men hon kanske sa till någon tjänstefolk. Man kan tänka sig om det var en prästfru och så, att de hade folk. Jag är Maria, jag är släktingen den. Jag vill tala med Elisabet. Maria på besök. Man kan tänka sig något sånt kanske. Då sparkade barnet till Elisabets mage. Och det är ju ganska lagom när man är 6:e månaden. Och så fylldes hon av helig ande. Och ropade Elisabet, välsignad är du Maria mer än andra kvinnor. Välsignade barn du bär inom dig. Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? Ja, det är ju en vurpa. Min herre Jesus mor kommer till, ja. När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Alltså det här är ju en oerhörd bekräftelse. Väldigt uppmuntran till Maria som kommer där. Med det här stora upplevelsen med sig. Som hon kanske inte har hunnit dela för någon. Eller valt att dela för någon. Och så står det att Maria stannade där i 3 månader. Elisabet. 50 plus i 6:e månaden. Maria, 15, nygravid. Vad tror ni de pratade om under de här månaderna? Foglossning. Guds vilja. Vad barnet ska heta. Vad folk ska säga. Hur Josef ska hantera det. Oro för förlossningen. Det måste funnits så mycket att prata om. Man kan tänka sig de två där. Och nu kommer, det är därför jag älskar den här texten. För jag tycker något av det dråpligaste som finns i Bibeln. Den här stumme Zakarias i bakgrunden. Tänk vad sugen han måste ha varit på att vara med och prata. Och lägga ut texten och förklara och Guds stora berättelse och allting. Men han var stum. Och det kanske var bra att han var det. För då fick kvinnorna prata själva. De kanske behövde den tiden. Han kanske hade tagit över annars, det vet vi inte. Det blev en slags ofrivillig retreat för Zakarias som det kanske var väldigt läge för just då, vi vet inte. Och sen efter 3 månader när Elisabet skulle föda, Johannes döparen blev det ju, som kom, då gav sig Maria tillbaka till Nasaret. Jag tänker mig att det var då hon berättade för Josef om graviditeten. Nu började det synas. Hon är i 3:e månaden. Och hon har fått en tydlig bekräftelse av Elisabet och Zakarias. Det här är det här stora grejer som händer. Gud är inblandad. Hon har samlat mod. Det där samtalet mellan Maria och Josef. Vilket samtal det måste ha varit. svårt. Maria berättade om ängeln, om uppdraget. Hon berättade väl antagligen om Elisabet, Zacharias, allt vad som hade hänt. Josef verkar inte ha trott på henne först. Men han vill inte skada henne. Han tycker nog väldigt mycket om henne. Det är nämligen väldigt allvarligt om hon är gravid med någon annan man. Enligt Mose lag som tillämpades på den här tiden så skulle hon bli stenad på grund av det. Alltså avrättad. Och det ville inte Josef att det skulle hända. Så det står att hennes man Josef, som var rättfärdig, inte ville dra vanära över henne. Så han tänkte skilja sig från henne i tysthet. Han tänkte alltså inte gå till rätta med henne offentligt som han hade kunnat göra, utan bara dra sig undan så att det skulle liksom tystas bort på något sätt. Jag vet inte helt hur det fungerar, men jag har läst på, så jag hittar inte på bara. Men han hade tänkt vi tystar ner det hela, men dra sig undan. Men Gud kommer till honom i en dröm och säger att han ska föra hem Maria som hustru. Att barnet har blivit till genom den heliga ande. Och Josef gör så. Jungfrufödelsen. Måste man tro på den för att vara kristen? För många nutida människor är detta en stötesten. Alltså det är liksom för otroligt. Det är nog, nej, så. Och jag tänker, man måste inte tro på det. Tro kan aldrig krävas. Om man vill vara kristen så handlar det inte om att liksom försanthålla en rad punkter. Okej, nu tror du på allt. Nu är du kristen. Men den kristna kyrkan bekänner i alla ekumeniska traditioner att Jesus blev till på det sättet. För mig är det avgörande att jag tror att Gud kan göra under. Att det kan ske övernaturliga saker. Och idag, men också i Bibelns som berättas om. Och jag ser inte så mycket poäng med att tänka, det där undret, det tror jag på. Men det där verkar lite väl otroligt. Men det tror jag. På något sätt har jag bestämt mig för att Gud kan göra under. Det är mitt sätt att förhålla mig till detta. Men för den som tänker, nej det här är för konstigt, jag tror inte på det. Det diskvalificerar dig inte. Att vara kristen, det är att söka en relation med Jesus. Att börja med bön. Och kärnan i den kristna tron är inte jungfrufödelsen, det är uppståndelsen. Att vi tänker att Jesus uppstod, att han är mitt ibland oss. När Gud sände Jesus så startade ett mycket långsamt uppror mot den romerska ockupationsmakten. Det handlade om ett nytt sätt att vara människa och ett nytt sätt att se på sin medmänniska. Och det här sättet håller vi på att träna på än idag och lära oss. Gud verkar stort i väldigt små sammanhang. Det tror jag vi har något att lära av också. Det finns en berättelse som jag fick höra för ett år sedan när jag var i Egypten. Det var en koptisk biskop som heter biskop Thomas. Han har ett retreatcenter som han leder utanför Kairo. Anafora heter det. Kanske någon som har varit där eller vill åka dit. Ett väldigt fint ställe man kan besöka. Och där befinner sig biskop Thomas och han berättade en berättelse. Det var en präst, sa han, som var väldigt duktig på att predika. Och han var van att ha mycket folk som kom på sina gudstjänster och så. Och så fick han en ny placering. Han skulle flytta till en annan del av landet. Och första gången han hade gudstjänst så kom det bara 7 personer. Det var ju väldigt snopet. Liksom som inledning då, va? Veckan efter, samma 7. Efter en månad ungefär, ingen mer hade kommit. De kom, de verkar väl okej, men det var ju väldigt lite. Och han, det var ju liksom hans grej där att predika och sådär. Så att han, då fick han möta Jesus i en dröm, den här prästen. Och så frågade Jesus honom, nå, hur trivs du på den här nya församlingen och ditt nya jobb? Och prästen säger, jo men det är nog bra, och säger, fast jag tycker det är lite synd att det kommer så få på gudstjänsterna. Jaha, sa Jesus, jag förstår. Nu är det så att en av dem som kommer är jag, sa Jesus. Oj, sa prästen. Är en av dem du? Okej. Söndagen som kom så var han ju väldigt nyfiken. Sju var där, samma. Vem var det? Han försökte lära känna dem lite mer sådär. Det var svårt att avgöra alltså. Det gick ett par veckor. Och han lärde ju känna dem och prata mer om dem och försökte. Men vem av dem som var Jesus? Det var lite... Ja, nej. Så gick det en månad till. Så sa en av dem där som kom på gudstjänsten, får vi fråga dig en sak? Alltså, första månaden du var här, det var ju fint och så. Men sen bytte du stil på något sätt. Du blev så förändrad. Var det något som hände eller? Och då var jag ju tvungen att berätta då att Jesus kom till mig i drömmen. Och han sa att en av er är Jesus. Oj. Och de började kolla på varandra och undra vem det är. De blev ju väldigt nyfikna, församlingen. Och började visa mycket mer intresse och så för varandra. Och det här ryktet om den här församlingen, det spreds ju. Det här är en kyrka där människor bryr sig om varandra, är intresserade av varandra. Och efter en tid så var det ju många fler som kom till kyrkan. Det var berättelsen som biskop Thomas berättade. Och jag har burit den med mig i den här kärleken till det lilla. Att börja i det lilla. Och att det kan växa till något så stort. Jag tänker att det här som hände i kanske köket i Judabergsbygd. Det var liksom inte på Jerusalem eller Rom som var de centrala huvudstadsplatserna bland alla de stora ledarna. Det centrala hände. Det hände i ett litet sammanhang. Och den här julen så går vi ju på har vi chans att gå på stora julkonserter. Alla glada att slippa covidpass och tänker, jag har varit på några jättestora pampiga. Men kanske är det lilla sammanhang, vi är ett ganska litet sammanhang, och er musik kanske är det största på något sätt. Att man kan se en sån kärlek och sån glädje, vad som växer från de små sammanhangen. Okej, jag har gått ifrån manus lite som ni märkte, men jag får ihop det. Det är väl det jag tänker på. Att det stora börjar i det lilla. Vad hände sen med Maria? Ofta tänker vi ju på henne som den där unga flickan. Tonårstjejen som är modig och sådär. Men hon levde ju många år sedan. Vi möter henne till exempel när Jesus är 12 år. Ja, då borde hon väl ha varit kanske 27. Det finns 4 namngivna bröder till Jesus. Och ett okänt antal systrar. Han är 12 år och i templet glömmer de honom, eller han kommer bort på något sätt. Jag ser framför mig en småbarnsmamma med massa barn och så den där ganska rejäla Jesus 12-åringen som det var också Maria. Eller när Jesus börjar sin offentliga verksamhet när han är i 30-årsåldern. Hur gammal var hon då? Ja, 45 då. Då är hon troligen änka. För om hon inte hade varit änka hade man nämnt Josefs namn i samband med henne. Barnen är antagligen stora. Hon är väl mormor och farmor ett antal gånger. Och hon är med när Jesus gör sitt första under i Kanan. Eller hon uppmanar honom att göra det. Hon hjälper honom på traven. Hon följer honom under de år, ett par, tre år tror vi, som han predikade och gjorde under. Hon är med honom vid korset, vid uppståndelsen. Och tänk, när de första kristna, eller församlingen där, samlas i övre salen som det står om i apostlärningarna. De var 120 stycken, vad ska vi göra nu, hur går vi vidare? Där var också några kvinnor, bland annat Maria, Jesu mor. Hon var kanske äldst i gänget. Hon var den som hade följt Jesus hela hans liv. Tänk vad mycket hon visste om honom som ingen annan visste. Ett spännande liv, ett tufft liv. Varifrån fick hon mod till detta? Ja, jag tänker att det var i köket hos Elisabet. Amen.